En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Men hur ofta är saker och ting logiskt när det kommer till idrott? Kanske inte alltid.
Eller till Real Madrid för den delen.
Ja, för den delen. Efter en skakig höst så verkar regerande Champions League-mästarna Real Madrid fått upp ångan. De leder ligan med marginal och har redan säkrat åtminstone en 16-delsfinal i Champions League. En stor anledning till detta är en viss Kylian Mbappé som har hittat formen. Ja, vi ska prata med Makoto Asahara om läget i den spanska storklubben. Är de fortfarande favoriter att vinna Champions League igen? Kan de verkligen klara sig utan att värva en back? Och kan det vara så att man istället är på väg att sälja en av sina största stjärnor? Ja, du lyssnar på Sportbladet Daily. Jag heter Erika Nilsen. Makoto Asahara, är du redo?
Ja, absolut.
Ja, de har börjat få upp lite fart, men samtidigt så är det ju rutinsegrar de har tagit mot Las Palmas, det är mot Salzburg, det måste matchen i Champions League. Det är nu senast mot Real Valladolid. Men det är nog många som ändå fortfarande har frågetecken kring Real Madrid med tanke på vad som faktiskt hände i ett El Clasico för mindre än en månad sedan när man blev helt överkörd av Barcelona. Det finns fortfarande saker som gnager i den här klubben, men faktum är ju att om man tittar på resultaten så har de ju börjat klättra nu och det börjar se ljusare ut. Och man brukar säga det, Real Madrids bästa period där de alltid brukar vara som bäst, det är ju våren. De kan göra vad som helst under hösten, men det är under våren som titlarna ska delas ut. Och det är då som de brukar vakna, marängerna. Men vi får väl se hur det blir den här säsongen.
Och någon som också har vaknat, det är ju Kylian Mbappé.
Ja, tycker han har faktiskt sett helt fenomenal ut.
Bättre än någonsin?
Alltså, såklart att säga, han hade några bra år i PSG. Annars hade det inte varit en transferföljetong som
ja,
det har varit.
Ja, ja.
Han gjorde helt okej VM där också, 2022. Men om man tittar på Real Madrid, Kylian Mbappé, så är han bättre än någonsin. Nu har vi inte jättemycket att utgå från där, men det var ju en svajig höst. Vi satt ju här för inte allt för länge sedan och pratade om att han är en flopp. Är det liksom så att Real Madrid ångrar att de har värvat honom? Varför funkar ingenting? Och sen på något sätt föll poletten ner. Jag skulle säga att startskottet på det sjukt nog var den där förlusten mot Barcelona. För den enda som på något sätt steppade upp i den matchen var ju Kylian Mbappé som plötsligt såg ut som sig själv. Han utmanade försvarare, han var helt omöjlig att fånga, han gjorde mål. Sen han var fortsatt på det, den vägen liksom, med den med vinden efter det. Jag har gjort mål i varje match sedan dess. Nu senast så gjorde han ju hattrick, sitt första i Real Madrid också, och det känns farligt när han får bollen på ett sätt det inte gjorde under hösten. Och han är ju trots allt nu bara 2 mål efter Robert Lewandowski i den spanska skytteligan. Det säger en del, och vi var inne på det i höstas också, att siffrorna i sig som han levererar är ju inte katastrofala. De är inte bra sett till förväntningarna som är astronomiskt höga. Nu börjar han ju motsvara förväntningarna. Och bara det signalerar ju att Real Madrid kommer kunna vara räkna med den här säsongen.
Men vad beror det på att de har återblivit en pjäs att räkna med åter och åter? Det känns så konstigt att säga det om Real Madrid. Liksom. Har de någonsin suttit på avbrytarbänken? Nej, inte riktigt.
Nej.
Men sett i förväntningarna.
Ja, att såklart, som jag var inne på tidigare, det är ju fortfarande lite som gnager om allt möjligt där. Bland annat så är det ju så att det där försvaret känns inte helt säkert.
Nej.
Och nu verkar det som att Real Madrid kommer att avsluta det här januarifönstret utan en enda värvning i januari. Och då fortsätter de på en svit. Senaste gången de plockade in en spelare som direkt in i A-truppen i ett januarifönstret var när Brahim Diaz värvades 2019. Alltså hans första vända. Vi är alltså uppe på 6 raka år utan att de har värvat i ett januarifönster. Den här säsongen, med tanke på skadorna i försvaret, så kanske de hade behövt göra det. Men de har varit upptagna med att ja, men de vill ha Trent Alexander-Arnold, de vill inte ha något annat.
Jag tänkte ni säga det, han är ju på väg. Kan inte han lösa en bra backlinje där i januari? Du säger nej till januari och du säger, jag vet inte vad om Trent, men du säger att han är på väg också. Typ.
Alltså,
eller att de vill ha honom.
Jag är helt övertygad om nästan att han kommer att ansluta till Real Madrid i sommar.
Också.
Men, också så här, det är inte en spelare du lappar ihop ett försvar med.
Nej.
Det är inte defensiven som har varit Trent Alexander-Arnolds största styrka. Och om du värvar Trent Alexander-Arnold, vilket Real Madrid uppenbarligen vill,
ja,
så förmodar jag att de också, eller förutsätter att de också har en plan för hur de ska använda honom.
Mm.
För det är inte en spelare som bara lägger in på högerbackspositionen och tänker, nej, det blir kanon. Utan han måste ju ha en plan och tanke och idé med.
Men han kommer inte i januari då?
Nej, Liverpool, varför skulle de släppa honom då? Real Madrid la ju ett litet skambud precis när fönstret öppnade och Liverpool sa bara glöm den, vi måste bara tala typ 10 gånger så mycket som det här. Real Madrid har en prislapp de tycker är värd att betala i ett januarifönster och den är inte nära det som Liverpool kommer kräva för att släppa honom mitt under en titelstrid. Så att det blir ju en fri transfer till sommaren. Jag tror att alla på något sätt accepterat det och det är väl känslan. Sen kan ju mycket hända, det kan ju saker förändras, han kanske bestämt för att stanna i Liverpool, vem vet. Men spanska medier rapporterar att det är typ 98% klart att han spelar i Real Madrid från sommaren. Problemet just nu är just att de är oerhört sårbara för ytterligare skador i backlinjen. Om Rydiger skulle gå sönder nu, då finns inte många mittbackar kvar att laborera med. Då har ju Raúl Asensio som de har plockat upp från egna akademin som...
Jag inte precis säga det. Ska man inte gå neråt i akademin då i värsta fall?
Jo, det är ju där de har tvingats göra. Och Raúl Asensio, absolut, han har imponerat i de matcher han har spelat. Men han är ju också ganska opolerad, vilket man ju såg när han orsakade en straff i kuppen mot Celta Vigo bland annat. Så att det finns ju frågetecken där och frågetecken kring hur Real Madrid hanterar bättre motstånd. De kvarstår även om Kylian Mbappé börjar rösa in mål och de avfärdar motståndare i La Liga. Så finns det fortfarande ganska stora frågetecken när det kommer till hur kommer det här Real Madrid att kunna hantera riktigt bra motstånd, typ Barcelona.
Ja, på tal om att hantera riktigt bra motstånd, är de fortfarande favoriter och kan de vinna Champions League igen? Vad tror du om det?
Alltså, de är ju mästarmästarna. De lyckades vinna dubbeln förra säsongen när de också hade jättestora skadeproblem i backlinjen. Men det kändes som att den Real Madrid-upplagan var något mer i harmoni. Framförallt så hade de inte ett Barcelona som riktigt var på nivå som utmanade dem. Och det här är ju en viktig aspekt. Att de har förlorat två klassikon den här säsongen på sättet de har gjort. Det sätter griller i huvudet.
Tänkte
det påverkar.
Ni säga det mentalt? Måste det ju påverka mycket, även om man är Real Madrid.
Ja, alltså det är sånt som sätter en trend för en säsong. Och med det i åtanke så tycker jag ju att Barcelona ser starkare ut i en jakt på Champions League och jakt på, ja, ligatitel. Där har de tappat för mycket poäng hit och dit. Men de kan ju fortfarande vinna en väldigt öppen titelstrid i La Liga fortfarande. Och att Barcelona överhuvudtaget ens har gett över den stafettpinnen är ju för att de tappade formen i november-december fullkomligt. Men i Champions League där är det ju annat som gäller. De ligger, säger ju en del i tabellen också. Barcelona är säkrade åttondelsfinal och slippa det här playoffet, eller vad man ska kalla det, sextondelsfinalen. Kommer att vara sidade längre fram i turneringen. Real Madrid kan teoretiskt sett ta en åttondelsfinalsplats i den sista omgången här mot Brest. Men då ska typ 8 av 9 helt osannolika saker hända samtidigt för att de ska klättra så mycket i tabellen. Så för Madrids del gäller det bara att få så bra position som möjligt bland de som ska spela 16-delsfinal. Och det kan ju spela roll beroende på vilka lag man får möta i åttondel och hela den biten. Men så länge Real Madrid är med i en Champions League-turnering så kan de aldrig räknas bort, och det är sen gammalt. Förra säsongen så var de absolut inte egentligen i ett skick där de skulle vinna Champions League. Men de lyckas på något sätt lida sig igenom det där mötet med Manchester City, gå vidare. De har en sån så här magisk förmåga på något sätt att lyckas ta sig vidare från den här typen av matcher och i den här typen av sammanhang. Så att såklart de är en av favoriterna så länge de är kvar i turneringen. Men logiskt sett borde de absolut inte vara sett till hur dysfunktionellt, alltså spelsystemet och försvaret är. Men sen har de individuell kvalitet som kan avgöra matcher, så är det ju.
Men hur ofta är saker och ting logiskt när det kommer till idrott? Kanske inte alltid.
Eller till Real Madrid för den delen.
Ja, det är väldigt sällan. Men du, vi har avklarat den inhemska ligan. Vi har avklarat Champions League och deras chanser där. Vi pratar naturligtvis om vad som kan hända i januari fönster. Vi pratar om Trent, att han kommer till sommaren. Men det är ju också så att man istället är på väg eller funderar eller kanske vill sälja en av sina största stjärnor. Är man redo att offra så mycket?
Jag skulle nog omformulera det till att de kan få ett väldigt, 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 väldigt stort bud på en av sina största stjärnor.
Och det är?
Vinicius Junior.
Aj.
Och faktum är ju att när Kylian Mbappé har röst in mål, då har ju Vini Junior suttit uppe på läktaren avstängd efter att han slog ut en eftersläng mot en målvakt i det där.
Vi älskar Vinicius Junior.
Nej, men konstant, alltså, ja, den Vinicius Junior borta på Mestalla mot Valencia, det är någon sån här egen, ja, egen grej på något sätt som är till viss del fruktansvärd för liksom grunden till att det här har blivit en rivalitet, och det är ju de rasistiska påhopp som han har fått från läktarhåll som är vidriga rent ut sagt. Å andra sidan så har han ju inte heller varit skygg för konflikt i de här matcherna, vilket har gjort att det alltid på något sätt blir riktigt dålig stämning när Vinicius Junior spelar på Mestalla, eller för den delen mot ganska många lag. Men han har varit suttit avstängd. Han är ju fortfarande en av Real Madrids absolut bästa spelare. Han är ju den som på något sätt har varit före hierarkin, före Kylian Mbappé. Och man undrar ju lite vad som kommer ske. Jag tror inte han kommer lämna överhuvudtaget. Jag tror det ska mycket till. Det ska till att det skär sig på ett eller annat vis.
Typ mellan honom och Mbappé?
Ja, eller med honom och Bellingham, eller med honom och Carlo Ancelotti, eller med honom och Florentino Perez. Det kan vara vad som helst. Jag tror att det ska dock väldigt, det har ju funnits väldigt mycket friktioner som de har hanterat. För Vinicius Junior älskar att spela för Real Madrid. Men det har kommit ett, eller ska komma ett bud från Saudiarabien på, vad var det, 3,4 miljarder. Alltså drygt en miljard mer än den där rekordprislappen som PSG betalade för Neymar 2017. Ett helt sanslöst bud. Real Madrid kommer säga nej. De är inte intresserade av att sälja. Men om Vini Junior skulle insistera på att han vill lämna och ta cashen, och han skulle ju bli mer betald än vad någon annan fotboll.
Har han inte mer fotbollshjärta än att göra det?
Det tror jag också. Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Men den, såklart att det är ju konstanta uppgifter, konstanta rykten kring att Saudiarabien verkligen ser honom som en spelare de vill värva. Och man vet inte. Man vet aldrig.
Nej.
Sen tror jag, så jag har jättesvårt att se det. Jag har jättesvårt att se Real Madrid släppa Vini Junior som är en symbol för hela den klubben. Jag har jättesvårt att se att Vinicius Junior nu skulle lämna med tanke på hur mycket han faktiskt har, vad ska man säga, genomlidit och hanterat som Real Madrid-spelare och ändå står kvar och ändå har växt, ändå har utvecklats, med tanke på vilket, alltså, proffs ut i fingerspetsarna det här är när det kommer till träning, kosthållning, hela den biten. Det här är inte en vanlig brassestjärna. Så att, nej, jag tror att det kommer vara en icke-fråga, men det är ju ett hissnande bud som de verkar kunna få här till sommaren.
Ja, det är ett icke-bud, men Real Madrid har ändå på något sätt indikerat att de är redo kanske och, ja, i en form av överenskommelse göra sig av med vår vän Endrick.
Ja, det har kommit uppgifter om Endrick, på tal om en annan brasse, om att de ska vara redo att låna ut honom för att han inte får speltid. Jag tror ju inte de kommer göra det. Det är vanligtvis att låna ut en spelare från Real Madrid brukar vara på något sätt, i alla fall en sån supertalang, brukar vara början på slutet på något sätt. Nu har vi ju för sig spelare som Dani Ceballos och Brahim Diaz som har kommit tillbaka efter framgångsrika lån och sen faktiskt växt i Real Madrid-tröjan. Det ska vi komma ihåg. Och vem vet, alltså med tanke på att Carlo Ancelotti vägrar byta in honom för en liksom absoluta slutminuten av matcher. Jag tycker att Endrick borde kommit in mycket tidigare i ganska många matcher de har spelat när de har lett med många mål. Han har ju gjort mål ofta. Han avgjorde cupåttondelen mot Celta. Men såklart att han behöver lite mer speltid och lite mer förtroende. Jag tror också att det ska väldigt mycket till, och det ska vara väldigt mån om att det blir rätt klubb om de ska låna ut dem. Sälja finns inte på kartan. Att de är så kortsiktiga tror jag inte de är. De värvar ju om en anledning. Men en utlåning, om det skulle vara så, då måste det verkligen vara rätt klubb han hamnar i. Han faktiskt får spela, utvecklas, ha möjlighet att faktiskt liksom visa sitt värde. Men vi får väl se. Han har haft lite tunt med speltid sedan han kom. Och det är väl kanske ganska väntat med tanke på vilka spelare som är framför honom i form av, ja, Mbappé och Vinicius Junior som jag nämnt, Rodrygo som vi absolut ska nämna.
Absolut.
Som till och med har kört en liksom John Cena's You Can't See Me-grej som sin målgest, bara för att ingen ser honom bakom alla stjärnor, fast de borde. Och Jude Bellingham på det också, som ju mest går omkring och är lite sur för att han inte får göra lika många mål.
Ja, alltså, vad är det som, på tal om, vi har nästan dratt igenom våra största, alltså de absolut största stjärnorna här. Jude Bellingham är ju också en av dem. Han ser ju bara, vad pågår?
Han har kommit igång och börjat göra lite mål igen, det har han, efter att han gick mållös under hela hösten. Men såklart att man märker att en spelare som också vill vara lite mer i centrum än vad han kanske får vara nu. Och hela den här ekvationen är så svår för Carlo Ancelotti att lösa. Alltså det löstes ganska bra förra säsongen, för då var det en ganska ändå, även om Jude Bellingham var den stora stjärnan, så var liksom hierarkin i truppen ganska platt. Jag tror fortfarande den är det, eftersom att förutsättningen de fick in Kylian Mbappé på ändå gjorde att han kom in som någon en i gruppen, snarare än att han kom in som vi har lagt 2 miljarder på killen. Han kom på fri transfer och han kom i ett läge där han kanske får acceptera lite mer att ja, men här måste han visa sin plats. Jag tror att det har tagit ett tag för Mbappé att komma in i det. Jag tror fortfarande att det finns saker att förbättra i samarbete med alla de här stjärnorna, men det finns ju, det är ett lyxproblem för Real Madrid att ha den kvaliteten och bara få det att klaffa. Kommer det göra förr eller senare, och då kommer de bli svåra att stoppa, tror jag.
Gud, Makoto, jag hade velat sitta här och prata hela dagen om det är någonting som kittlar och pirrar sådär när man pratar om de där absolut största stjärnorna. Men med detta så sätter vi punkt. I dagens avsnitt så har vi pratat om Real Madrid. Vi har pratat om Kylian Mbappé som ja, båda har hittat formen. Och med det så säger vi tack för att du har lyssnat på Sportbladet Daily. Jag heter Erika Nilsson. Till sällskap idag har jag haft Makoto Asahara. Vi vill också påminna om att du kan lyssna på Premier League-podden om du vill det. Sillypodden också, eller hur?
Ja, för mer fotboll. Sportbladet Premier League-podd. Du kör ju sidovalet på måndagar. Mm. Sillypodden är ju i... Eller den kör ju även när det inte är fönster. Men just nu en viktig period där, eftersom att deadline day närmar sig. Deadline day som givetvis följer på Sportbladet. Måndag kväll, då är det uppe sitta kväll när vi ska ta det här januarifönstret i mål. Får se om Real Madrid värvar en back eller inte.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.